Hans triumferande intåg i Jerusalem hör framtiden till. Han begråter staden och han säger: o, att också du idag hade förstått och insett vad som tillhör din frid. Men idag är det förborgat för dina ögon. Så talar han om en dag som skall komma, då Jerusalem och dotter Sion verkligen ska säga: välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Detta var en dag som ytterligare skulle blotta konflikten mellan ormens säd och kvinnans säd, som vi har talat om här så länge. Detta var den dag då Guds son i egenskap av människa offentligen stiger fram och gör anspråk på att vara konung. Jag skall reda in i Jerusalem på en åsnefåle för att profeten Sakarias profetia ska gå i fullbordan, som han uttalade för 520 år sedan, när han sa: gläd dig du dotter Sion, din konung kommer ridande till dig på en åsna, ja på en arbetsåsninnas fåle, saktmodig, segerrik, rättfärdig. Men det räckte inte. Om man läste vidare så skulle man finna att det står i 10:e versen i Sakarja 9: stridens bågar skola utrotas av honom, och han skall tala frid till folken, och hans herradöme skall nå från hav till hav. Han som kommer på åsnefålen gör därmed inte bara till känna att han gör anspråk på att vara Israels konung, utan han gör anspråk på att vara den som skall regera över en hel jord. Det är kvinnans säd som träder in i historien för att snart krossa ormens huvud och vara den som återvinner människans rätt att regera på planeten jorden. Men det skulle kosta honom döden när han nu gör anspråk på att vara den som uppfyller gamla testamentets löften. Det skulle kosta honom döden på korset. Men även detta ingick ju i Guds plan. Advent har att göra med Guds plans avslutning. Men advent har också i mycket hög grad, som jag redan har sagt, att göra med ditt och mitt hjärtas inställning till honom. Detta var den dag då Satans välde på planeten jorden utmanades utav en som kommer på en åsnefåle och gör anspråk på att vara den som ska uppfylla gamla testamentets profetior om en som ska regera och skaffa fred och rättfärdighet för mänskligheten. Patetiskt, tycker vi, på en åsnefåle. Ja, det tyckte de förståndiga på den tiden också. Och de sa till lärjungarna: säg till den, sa till Jesus, säg till dina lärjungar att tiga. Hör du inte vad de ropar? De säger hosianna till dig och därmed gör anspråk på att du är frälsare. Hör du inte att de ropar Davids son och därmed bekänner dig så som konungen, lejonet av Judas stam och av Davids släkt som skulle komma in i historien? Det passar ju inte dig. Det stämmer väl inte in på dig. Be dem att tiga. Men Jesus svarar: om dessa tiga ska stenarna ropa. Så omöjligt är det att tillbakahålla denna höga bekännelse om vem Jesus Kristus är. Om också en hel mänsklighet stod där tigande och vägrade att erkänna honom såsom himmelens konung, så skulle Gud ändå skaffa sig ett vittnesbörd om vem han är. Till och med stenarna skulle ropa. Till och med den döda materian. Ty den vet vem Gud är om den hade ett medvetande. En produkt av hans skaparhand. Nu kommer skaparen själv ridande på en åsnefåle. Detta var en dag då korsets kurs säkrades. Måttet rågades. Och Jesu fiender skulle inte orka att hålla ut med denne man mer än några dagar ytterligare. Så skulle man lyckas få honom inför Pilatus. Och så skulle man lyckas få honom till Golgata. Måttet var rågat. Vi tål inte höra dessa förmätna påståenden längre. Löftena skulle gå i fullbordan. Löftet som en gång gavs i Edens lustgård strax efter syndafallet: jag ska sätta fiendeskap, du orm, du satan, mellan din säd och kvinnans säd. En av kvinna född skall en gång i historien krossa ditt huvud, även om han själv skall bli stungen i hälen. Och nu var kvinnans säd på väg att krossa ormens huvud. Det var bara några dagar kvar. Och han sa till sina lärjungar tidigare den här veckan: snart skall människosonen överlämnas i människors och hedningars händer, begabbas, bespottas och dödas, men på tredje dagen igen ska han uppstå. Och hans lärjungar förstod inte vad han talade om. Nu kom han på en åsnefåle in i Jerusalem. Om bara en vecka skulle han komma vacklande under ett tungt kors på väg ut genom stadsportarna. Guds plan genom tidsåldrarna har varit och är att manifestera Guds suveränitet på jorden. Att manifestera Guds makt och att på den här planeten lösa slutgiltigt konflikten mellan det onda och det goda. Och det sker på detta sätt. Det sker genom att ett barn föds in i historien. Lever några tysta år i en undanskymd plats i en snickarverkstad i Nasaret. Träder fram på scenen och blir motsagd av de flesta. Trots hans höga etik. Trots hans välgärningar. Trots hans under. Trots hans kärlek. Men detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Älskar du ljuset? Älskar du honom som kommer på åsnefålen? Eller irriteras du av honom? Genom hela gamla testamentet har vi följt historien om bärarna av den utlovade säden. Allt ifrån Edens lustgård, allt ifrån Adam, Seth, Noah, Sem, Abraham. I din säd ska alla släkter på jorden välsigna sig. En ska födas av Abrahams säd, som alla släkter på jorden ska skatta sig lycklig i. Isak får samma löften. Jakob får samma löften. Och Jakob förtydligar att det är av Judas stam som ett lejon, en konung, ska komma. Från vilken sida aldrig spiran ska vika. En evig konung. Och så går historien vidare. Och vi följde den förra gången fram till tiden 1100-talet före Kristus. När det börjar hända intressanta saker i den lilla staden Betlehem. I Judas stamområde. Och bonden Boas gifter sig med denna moabitiska kvinnan Rut. Och en son föds av Judas stam, Obed. Och i sin tur föder han Isai. Och av Isaias 8 söner tar Gud ut den yngste, lille hedepojken Daniel ifrån, David ifrån Betlehems ängarna. Och han blir smord till konung och hed över ett helt folk. Och med honom sluter Gud ett förbund och säger: David, av ditt hus, av din säd ska komma en som för evigt ska regera och skaffa frid och rätt på jorden. 1000 år före Kristus. Salomo blev en besvikelse. Han var inte den som bringade in denna fridstid i historien, trots att hans namn betyder den fridsamme. Han hade hög vishet, Salomo, det beundrar vi. Men det står om Salomo att när han blev gammal förledde hans många kvinnor. Och han hade allt för många. Hans hjärta till att tillbedja och avfalla till andra gudar. Så att det står om Salomo att Salomo inte längre vandrade inför Gud med ett hängivet hjärta, så som hans fader David hade gjort. Utan hans hjärta var delat. Och det är en tragisk kommentar över denna konungs liv. Och det fick oerhörda följder för en hel nation. När det står att när Salomo dog, så delades hans rike i två stora delar. Judarike i söder och Israels rike i norr. Salomos son, konung över det södra riket i Jerusalem. En av hans tjänare, konung över det norra riket med huvudstad Samaria. Och så följer den tragiska historien genom konungaböckerna och krönikeböckerna. Där kommentaren gång på gång ges över konungarna både i Juda och Israel. Att de gjorde vad ont var i Herrens ögon. Någon gång glimmar det till, men det blir endast på ytan som folket återigen börjar åkalla Herrens namn. Och profeterna trädde fram och varnar nationen och påminner dem om den höga kallelse. Det skulle ju vara en teokrati. Det skulle ju vara ett folk som underordnade sig Gud. Och var en bekännelse på jorden om att vi tror på himmelens konung. Han som har skapat himmel och jord. Honom tjänar vi. Och så skulle man ha följt hans lagar, hans vilja. Men konungarna själva började föregå med dåligt exempel. Och profeterna begråter situationen och varnar: dom måste komma. Ni har förverkat rätten att leva i landet. Gud måste ta er bort. Mörker ska komma över nationen. Fångenskap ska komma över nationen, säger Jesaja på 700-talet före Kristus. Men han kan inte undgå att upprepa Guds löften. De blir inte omintetgjorda på grund av ett trolöst släkte, utan som vi så väl känner ifrån det 9:e kapitlet i Jesaja-boken, så säger Jesaja att det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. Över den som bor i dödsskuggans dal ska ett ljus skina klart. Advent är början på förberedelsen för ljusets inkommande i världen. Vi tänder 1, 2, 3, 4 ljus för att liksom bara nå ett klimax när vi firar jul och tänker, nu är han född som kallade sig för världens ljus. Och så säger Jesaja, du ska bryta sönder deras börd och sop, deras skuldror och kissel. Du ska göra deras glädje stor. Och skon som krigaren bar i stridslarmet och manteln som sölades i blod, allt sådant ska brännas upp av eld och förtäras av eld. Det ska bli frid! Det ska bli glädje! Hur ska det ske, Jesaja? Jo, ett barn var det oss fött. En son bliver oss given. Och på hans skuldror ska herradömet vila. Ett litet barn. Och hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud, en gudomlig person, ska födas in i historien av en kvinna, av en jungfru, säger han i 7:e kapitlet. Evig fader, frids förste. Och så, säger han, ska herradömet vara stort och friden utan ände över Davids tron. Och över hans rike. Men fångenskapen kom. Och fångenskapen var förutsagd av Jesaja. Och det var lika som den konungsliga släkten högs av. Hela stammen högs av. Och det var en stubbe kvar. Och man undrade, hur går det med löftena om den utlovade säden? När hela nationen finns i fångenskap borta i Babylonien och Assyrien. Jo, säger Jesaja i det 11:e kapitlets 1:a vers. Ett skott ska skjuta upp ur Isaias avhuggna stam. Isaia var Davids far, alltså den konungsliga släkten. Ett litet skott ska skjuta upp. En telning från dess rötter ska bära frukt. Så ynkligt litet och spett, vi tycker det är. Man bara behöver sätta sin fot och trycka till lite grann så är livet utsläckt. Men så kom Gud in i historien, ett litet spädbarn. Och på hans skuldror ska herradömet vila. Och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Isaias rot. Där han står som ett baner för folken. Och hans boning ska vara idel härlighet. Guds löften var inte om intet gjorda. Om också hela nationen nu fördes bort. Och det var tyst i Israel. Det var lika som bara en stubbe kvar. Några 100 år senare så skjuter det upp ett envist litet rotskott. I staden Betlehem, som Mika på 700-talet också han sa, Betlehem i Efrata. Du som är så ringa för att vara bland Judas städer, från dig ska låt mig utgå en som är den första, en vars härkomst tillhör i värdlig tid. Han ska födas in i historien i Davids stad, Betlehem, som betyder brödhus. Märkliga profetior, 700 år före Kristus. Men Israel tog ingen varning. Och Israel förs i fångenskap 722 till Assyrien. Och systern Juda i söder tar inte varning av sin systers öde. Utan också de fortfarande framhärdar i ogudaktighet och avguderi. Och profeten Jeremia står där och gråter. Och smärtas av att tvingas framföra domsord över nationen. Samtidigt som han lidelsefullt försöker förmana dem att kom tillbaka till Gud. Kom tillbaka till Gud innan det är för sent. Och han gråter över att behöva frambära ett så sorgefullt budskap. Man försöker tysta honom. Man slänger honom i ett tillfälle i en brunn. Och tror sig vara av med honom. Men Guds ord brinner som en eld inom hans hjärta. Och budskapet kommer fram igen. Dom måste komma. Till falska herdar har makten i Israel. Men i det 23:e kapitlet. Efter det att han har beklagat dessa falska herdar. Så står det i vers 4. Jag ska låta herdar uppstå åt dem vilka ska föra dem i bet. De ska inte mer behöva frukta eller förskräckas. Inte mer behöva drabbas av hemsökelsen, säger Herren. För dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Det är 600-talet före Kristus. 400 år har gått sedan David fick löftet. Men Gud har inte glömt vad han har sagt. Inte alls. Nationen har glömt det. Men profeterna finns där hela tiden. Nåd ifrån Gud. Nåd ifrån Gud. En telning ska uppstå åt David och han ska regera såsom konung och hava framgång. Och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Och vill du veta hans namn så lyder det så här: Herren vår rättfärdighet. En gudomlig person, en rättfärdig person, en helig person, en av kvinna född, en av Davids säd, en av Judas stam. Kvinnans säd ska komma in och sönderkrossa ondskan. Det ska kunna upprättas frid, fred och rättfärdighet i människors hjärtan. Och så tystnar Jeremia röst. Och så går Jerusalem mot sin undergång. Och Juda förs bort i fångenskap. Och det blir tyst igen. Men borta i fångenskapen finns Hesekiel. Borta i fångenskapen finns Daniel. Och de skådar syner. Och de ser honom som såg ut som vore han en människoson komma med skyarna. Och åt honom ges riket. Åt honom ges makten. Åt honom ges väldet över hela jorden. Daniel 7:14. Hesekiel har liknande syner. Låt mig bara citera Malaki. Till sist, innan vi går in i Nya Testamentet och slutför denna Guds plan. Malaki 3:1. Se, jag ska sända ut min ängel och han ska bereda väg för mig. För mig. Lägg märke till det. Och med hast ska han komma till sitt tempel, den Herre som i åstunden. Och han talar naturligtvis om Johannes döparen. Och då är vi automatiskt inne i det Nya Testamentet. Ormen har inte givit upp striden. Under de tysta åren så fortsätter han attackerna mot den utlovade säden. Ja, du kan läsa i Esters bok, som är en av de sista böckerna i Gamla Testamentets kanon och historia, om den tid då man i Perserriket utfärdade en lag att alla judar skulle utrotas. Och hade det inte varit för Guds nåd och Esters konung, drottning Esters skull, så hade den utlovade säden utplånats och löftena skulle inte ha kunnat gå i fullbordan. Men de gick i fullbordan. Gud sparade åt sig en kvarleva. Gud avvärjde utrotningshotet. Och när Esra beskriver att 50 000 kom tillbaka 537 före Kristus efter fångenskapen, så nämner han också i andra kapitlet, jag tror det är 21 vers, 123 betlehemiter, 123 stycken av Davids släkt kom lite sargade tillbaka ifrån fångenskapen. Men bland dessa 123 har du Jesu Kristi stammoder och stamfader. Och så bosätter man sig i den gamla Davids staden. Och så väntar man på löftenas fullbordan i 400 år ytterligare. Och så står prästen Zakarias vid altaret och gör tjänst en dag. Och så står plötsligt Guds ängel vid högra sidan. Och Gabriel säger: Zakaria, du ska få en son. Och han ska bereda vägen för Herren och förbereda människornas hjärtan på att ta emot honom. Och Zakaria kan knappast tro ängelns ord och tvivlar och blir stum. Samma ängel kommer 6 månader senare till jungfrun i Nasaret. Gud har reda på var Davids släkt bor, om de också inte bor i Betlehem vid den här tiden. Och så säger ängeln till jungfrun Maria i 1 kapitlet av Lukas evangelium och 32 versen: du ska bli havande och föda en son, och han ska bli vara stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska giva honom hans fader Davids tron. Så finns plötsligt kopplingen tillbaka till David, som levde 1000 år tidigare. Och han ska vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike ska ingen ände vara. Och när Maria kommer upp till sin fränka Elisabet, när den är i 7:e månaden, så spritter hennes foster till i livet, i moderlivet, och blir uppfylld av helig ande. Och Elisabet undrar när Maria kommer in genom dörren i vers 43: men varför sker mig detta, att min herres moder kommer till mig? Min herres moder. Och vi lever fortfarande i gamla testamentets tradition, så när hon säger min herres moder, så ger hon till känna att det foster som Maria är bärande på, det är inkarnationen utav gamla testamentets Jehova, den evige Guden. Och Maria brister ut i lovsång också hon. Och i slutet av sin lovsång så prisar han Gud för att han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet. Vers 55. Mot Abraham och mot hans säd till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Här fanns en ung kvinna i sina övre tonår som trodde på Gamla testamentets löften och som nu fann anledning att jubla över att hon var ett litet redskap. Ja, inte litet i människors ögon, men en liten ung kvinna i Nasaret, förlovad med en snickarson, bärare på honom som skulle bli löftets fullbordan, de löften som hade mättat hela Gamla testamentets historia. Men det var en mörk tid. Världsimperier hade malt över detta lilla land. Assyrierna, babylonierna, persierna, grekerna, romarnas tur var det nu. Men den utlovade säden hade ingen malt sönder. Folk hade försvunnit från världsscenen under dessa världsimperiers manglande genom historien. Och folk och släkten hade utslocknat och dött bort. Men det lilla judafolket fanns kvar. Och det är ett under, mina vänner, att det finns kvar än idag. Det finns inget motstycke i historien. 4000 år gammalt nu, allt sedan Abraham kallades ut av Sems släkt. Och lovades Abraham, av din släkt ska han komma. Och han har kommit. Och han har stigit fram på scenen. Och han har gjort anspråk på att vara löfternas fullbordan. Sedan fångenskapen är det sant att ingen konung har krönts i Jerusalem, om inte räknar honom som blev törnekrönt förstås. Sedan fångenskapen är det sant att ingen konung har ridit in i Jerusalem och gjort anspråk på att vara Israels konung, om inte räknar honom som kom på åsnefålen förstås. Räknar du med honom? Är han verkligen din konung? Eller står du lite genant vid sidan om där vid vägkanten och undrar om du verkligen ska kunna lägga ner också din mantel och säga: kom in i mitt hjärta Jesus, bli konung i mitt liv. Jag associerar mig gärna med dig, om också bespottarna ropar att du är värd att korsfästas. Det är ingen lätt väg jag erbjuder dig. Och det upplevde man också där ute på vägen mot Jerusalem. För ju närmare staden man kom, ju glesare blev det med hosianna-ropen. Och när man kom innanför stadsmurarna så uppstod en rörelse och ingen visste riktigt: vem är denne man som orsakar sån uppståndelse? Ja, han är profeten kanske från Nasaret. Och ingen vågade riktigt ge bekännelsen om den som man själv gjorde anspråk på att vara. Det var hans sista vecka nu. Och det var inte någon majoritet av människor som slöt upp omkring honom. Till slut skulle det bara vara ett skara barn omkring honom. Det är inte mycket det. Små ungar var med där i templet och ropade: hosianna Davids son, hosianna Davids son. De hade inte vett att sluta dem. De hade lärt sig ute på vägen och gripits av entusiasmen. Och när de äldre och kloka tystnade skamset, det är för att överste prästerna nu fanns omkring, och de fariserna och de skriftlärde som såg med ont öga på denne man, så var man rädd, fylld av människofruktan, som kanske du är idag. Vad ska man säga om du blir en kristen? Vad ska man säga om du tar emot Jesus? Men barnen, de har inte förmåga att vara så där stolta. De förstod inte bättre än att fortsätta att ropa hos igen. Jag tycker det är så patetiskt att tänka på att första veckan när denne Gudas son stiger in i människosläktet, så finns det heller ingen människoskara omkring stallet där han tvingas läggas, inte på något fint sjukhus, varken i Rom eller i Jerusalem, utan i Betlehems utkant, kanske vettande just mot de nejder och de ängar där en gång Rut gick och plockade ax, där konung David satt och spelade på sin harpa. Gud hade fattat kärlek till Betlehems ängarna, och där låter han sig födas in i mänsklighetens historia som ett litet rotskott. Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam, av fädren ren besjungen. Han står i tiden fram, en blomma skär och blir så skör, så späd, Och hedarna springer till stallet och beundrar det lilla gossebarnet. Och jublar för att nu har en frälsare blivit född åt oss i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Första veckan gick ganska oförmärkt förbi. Och när man på den åttonde dagen kommer upp i templet för att bära fram det lilla omskurna gossebarnet och offra till Gud så som gammaltestamentlig sed var, så finns det ingen skara journalister omkring konungen. Det är ganska glest. Ingen anar vem han är. Mer än ett par pensionärer. Det var väl inte mycket. Men Gud hade kärlek till Simon. Simon hade forskat i skrifterna och undrat, Gud, ska det inte ske snart? Och Gud hade förtroligt umgänge med gamle Simon. Jo visst, Simon, du ska inte behöva dö förrän du får se min förlossare. Och Simon hade väntat i stor spänning, och så plötsligt en dag säger Gud till honom, Simon, skynda dig till templet, ska du få se. Och den gamle Simon haltar iväg emot templet och kommer in och finner jungfrun Maria och Josef med gossebarnet. Vad var det? En vanlig vardagssyn i templet. Men för Simon var det någonting långt mer. Och han springer fram och ber att få hålla det lilla barnet i sina händer. Och han säger till Gud, Herre, nu kan du få låta mig dö. För nu har mina ögon sett din frälsning, vilken du har berättat skådas av alla folk. Och ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Ett litet barn. Jesaja profetian 700 år gammal, ett faktum. Och gamle Simon jublar. Ja, naturligtvis kunde inte Gud gå förbi Hanna heller. Hon som ständigt uppehöll sig i templet allt sedan dess hon blev änka i sin ungdom och tillbad Gud. Hanna, vet du vad som har hänt? Skynda dig så du får se. Och så kommer också Hanna, 84 år gammal, och se det lilla gossebarnet som Simon står och håller i sina händer. Och också hon, som det står, prisar Gud för Israel och Jerusalems förlossning. Första veckan två pensionärer. Sista veckan en skara barn. Det är inte mycket det i människors ögon. Men det var han. Det var himmelens konung. Det var han som Gud hade lovat. Det var han som krossade ormens huvud. Och det är han som idag i himmelen besjunges. Och ges allt lov, allt pris, allt ära, all makt. För vad han har utfört i historien. Och det är han som över hela världen av alla nationer det idag finns ett släkte som lovsjunger och prisar honom. För att han har frälst den. Han var förkastad av Israel. Men nu rider han in som en segerrik konung. Inte av människor erkänd. Zakaria har jämfört honom med Alexander den store. Men när han kommer till det nionde kapitlet så är det en annan form av konung som träder fram. Inte en som är en mänsklig befriare, utan en gudomlig fridsförste. Inte en som kommer och inger människor fruktan och bävan. Det kan vi väl knappast anklaga honom för i alla fall. Är du rädd för mannen på åsnefålen? Nej, det inger ingen fruktan att tänka sig en som kommer ridande nästan fötterna släpar i marken. Och det ser så fridsamt ut. Inte inger han skräck, inte. Men Alexander den store kom på en stor vit häst. Men hundratusentals man bakom sig, och hela riken bävade. Och nu går vi ut och förkunnar för rikerna på jorden en annan slags konung som vill skaffa frid och glädje. Inte en grym förtryckare, utan en fullkomligt rättfärdig frälsare. Inte en som krossar sina fiender, utan en som bereder den frälsning. Även de som den dagen bespottade honom, även för dem gällde hans rinnande blod på korset. Inte en rik och mäktig konung, utan en fattig och ödmjuk. Han kommer liksom in i historien på lägsta möjliga nivå. För att ingen ska kunna urskulda sig och säga, ja men jag är väl honom ändå inte värdig. För den djupast fallne kom han. För den djupast sjunkne kom han. Så djup är Guds kärlek. Så långt sträckte den sig. Inte på en stridshäst utan på en fridsam åsnefåle. Men för honom, mina vänner, var Jerusalems hjärta stängt. Obönhörligt stängt. Man var redan överens om att låta döda honom. Man bara letade liksom efter det lägliga tillfället för att slå till och få honom på korset. Men man kunde inte förrän hans egen tid var inne. Ingen kan ta mitt liv om jag inte lägger ner det av fri vilja, säger han själv. Vet du inte att jag har makt med ditt liv, säger Pilatus. Du har alls ingen makt om den inte vore dig given ovanifrån. Är du judarnas konung? Du säger det själv. Och så dör han med överskriften över korset, judarnas konung. Och det skriftlärde där och skäms för honom. Skriv inte Pilatus att han är judarnas konung. Skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Vad jag har skrivit har jag skrivit. Och det låg lite av hämnd i det där förstås hos Pilatus, som hade tvingats ge efter och kompromissa och slutligen överlämna honom till dödsdomen. Men han var någonting långt mer än judarnas konung. Han var konungarnas konung. Han var Pilatus konung. Han var Augustus konung. Han var Tiberias konung. Och det stora kejsarnas kejsare, det var Jesus. Han som dog på det mittersta korset. Och när han uppstår och förkunnelsen går ut, så säger lärjungarna: han är den som kom av Davids säd och släkt och besegrade ormens huvud i historien. Och så upprättas ett nytt rike i historien som kallas församlingen, och som har Jesus till konung. En osynlig konung, men som väl bor i deras hjärtan. Och de framhärdar i att nu böja sig och fråga Gud: vad vill du med våra liv? Och de upplever att han har dragit in och skaffat frid och försoning mellan himmelens och jordens skapare och en fallen liten människa. Det har han åstadkommit. Och vi står här idag och fortfarande förkunnar evangeliet om honom. Säg till barnen att vara tyst. Hör du inte vad de ropar? Nu var de där igen, de förargade fariseerna. Och Jesus säger: har ni inte läst vad det står i 8:e salmen? Och han citerar inte början, men hade han citerat början skulle han ha sagt: himlarna förtälja Guds ära och fästet förkunnar Guds händers verk. Och av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt åt dig. Vilken kontrast. Visst kan vi hålla med om att himlarna och universum förtäljer om att det finns en skaparhand. Men när han kom till sin egen skapelse, så tog vi inte emot honom. Till sitt eget kom han, men hans egna vill inte veta av honom. Och sista veckan är det bara en skara barn som ger honom bekännelsen, som stämmer in i universums bekännelse och säger: han är frälsaren, han är konungen. Och Jesus skäms inte för barnen, mina vänner. Han skäms inte för barnen. Han skäms för de kloka och förståndiga. Han skäms för de fega som gömde sig nu lite bakom så där, för att inte komma i skottgluggen. Är du en av dem? Sälla dig till barnens bekännelse. Tänk om barnen hade rätt. Tänk om barnen hade rätt och de kloka hade fel. Det vill vi ogärna tro, vi stora, vuxna, intelligenta, bildade människor. Men så har Gud handlat, att det visas klokhet har kommit på skam. Och Gud utvalde istället det som var ringa och uppenbarade sanningen för den. Det som i världens ögon ingenting var, det som var svagt, det som var föraktat, det som ingenting var, det utvalde Gud för att låta det komma på skam som ansåg sig något vara. Och så har Guds frälsningsplan gått genom historien. Och vi får idag skämmas för att han inte har blivit konung i våra liv helt och fullt, som han borde få vara. Som nationer och som människosläkte har vi inte givit honom rum. Och när han kommer, säger Uppenbarelseboken 1:7, så ska allas ögon se honom, och släkterna på jorden ska gripas av ångest. Ty då är det för sent. Men idag, mina vänner, och vi ska avsluta nu ifrån Uppenbarelseboken 5. Idag lyder följande bekännelse i det himmelska gemaken. Och Johannes hör sången så tydligt, och han ser lika som skaran framför sig, där han är i ensamheten på ön Patmos i det Egeiska havet. Han gråter, för ingen befanns värdig att öppna en bokrulle som var förseglad. Men så kommer en av de äldste fram och säger: gråt inte, Johannes, det finns faktiskt en som är värdig. Vem då? Jo, står det i Uppenbarelsebokens 5:5. Lejonet av Judas stam, telningen från Davids rot, han har vunnit seger, så han är värdig att öppna bokrullen. Han har återupprättat människosläktet till dess höga värdighet igen. Han är den ende. Han är förstlingskärven. Han är värdig i det himmelska gemaken. Och han har gjort en fallen mänsklighet som accepterat korset. Han har försatt den i ett värdigt tillstånd att dela hans eviga gemenskap. Och nu är han i himmelen, lejonet av Judas stam. Han som en gång kom in i historien. Telningen från Davids rot. Han är en historisk gestalt som finns i det himmelska gemaken. Och som lovsången i himmelen gäller. Och Johannes såg att framför tronen stod en som såg ut som ett lamm som hade det varit slaktat. Som bar märken av erfarenheterna av en vunnen försoning och en strid med ormen. Stungen hade han blivit, så som Guds lamm när han första gången kom in i historien, så som ditt och mitt offer. Men nu är han lejonet. Nu är han som väntar på att återinträda i historien. Inte denna gång, mina vänner, som det försiktiga lammet, utan denna gång så som lejonet, så som konungen, så som domaren. Och runt tronen ser Johannes i det 7:e kapitlet uppfyllelsen av löftena till Abraham. För han säger i vers 9: jag fick se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och folk och tungomål, stå inför tronen och inför lammet. Och de vore klädda i vita fotsida kläder, och de hade palmer i sina händer. Vilken dag! Vilken dag! Det börjar på vägen mot Jerusalem, mellan Betfage och upp till stadsporten. Det slutar i det himmelska gemaken, och det fortsätter i det himmelska gemaken med en evig lovsång till honom som är värd allt lov, allt ära, allt pris i evigheternas evigheter. Och han presenterar sig för oss i det 19:e kapitlet när han kommer en andra gång. Denna gång inte med en hederstav utan med en järnspira. Denna gång inte med en törnekrona utan med kronor, många kronor. Denna gång inte ridande på en åsnefåle utan på en bländande vit häst. Denna gång inte saktmodig och ödmjuk utan med stor makt och härlighet. Och i 19:11 står det: och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst, och mannen som satt på den heter trofast och sannfärdig, och han dömer och strider i rättfärdighet, och hans ögon bodde såsom eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor, manteln doppad i blod, namnet han fått är Guds ord, och honom följde på vita hästar hela den himmelska härskaran. Från hans mun utgick ett svärd som skulle slå folken, det är en bild på domen, och styra dem med järnspira. Och på mantelländen stod i vers 16 hans namn, konungarnas konung och herrarnas herre. Det är han som kom till stallet, det är han som red på åsnefålen, det är han som ska komma tillbaka, lika historiskt och lika sant som han kom första gången. I egenskap av Guds lamm ska han komma andra gången i egenskap av lejonet från Judas stam, som en historisk person, för att ta sig an det historiska skeendet och bringa det till Guds plans fullbordan och slut. Gud ska ha sista ordet, och när han säger sitt sista ord så ska det ske genom telningen från Davids rot, som vi trodde att vi gjorde oss av med när vi förde bort den i fångenskap, som vi trodde att vi gjorde oss av med när vi korsfäste honom på Golgata. Men vi misstog oss. Ormen fick fel. Ormen besegrades. Människosläktet stod upp och tillbad. Alla förlossade, jublade. Men en gång ska han bevisa sig vara den som han alltid har sagt sig vara. Konungarnas konung och herrarnas herre. Till sist. Hans sista hälsning i Uppenbarelsebokens 7:a kapitel. Och jag tycker det är så gripande. Efter det att du har sett hela Uppenbarelsebokens mäktiga tema om konungen som kommer med stor makt och härlighet, och inför vilken människosläktets Många släkten och folk lika som gripes av ångest när de ser honom komma. Men nu, än idag, så ljuder denna maning. Den 16:e versen, och den en av Bibelns sista verser, och den andas nåd. Jag, Jesus, Johannes, jag är den som har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om allt detta för dig, som alltså står i Uppenbarelseboken. Och så presenterar han sig. Jag är telningen från Davids rot. Jag är kommen av hans släkt. Jag är den klara morgonstjärnan. Jag bådar för mitt folk en ny morgon. Lika som morgonstjärnan snart ska försvinna, men innan den försvinner, vid morgonrodnaden, så är det lika som den sista förklaringen till att nu ska morgonen komma. Nu är natten slut. Nu gryr det en ny dag. Ljuset går upp för människosläktet som bekänt sig till morgonstjärnan Jesus Kristus. Om någon ändå skulle stå utanför i denna stund, så tillägger han dock i vers 17. Anden och bruden säger kom. Och den som hörde, han säger kom. Och om det fortfarande finns någon som törstar, som saknar hans liv, som saknar hans frid, så är hans sista ord i Bibeln: den som törstar, han kommer. Ja, den som vill, han tager livets vatten för intet. Kan du låta bli? Kan du undgå att gripas av hans godhet? Tänk om barnens bekännelse är sann och du och gruvligt har misstagit dig i dina filosofiska och förmenta intelligenta teorier om vem Jesus var, och hittat din förklaring och försök tillfredsställa ditt samvete att så är det nog. Men tänk om barnen hade rätt. Tänk om han är den som ska döma varje människa, inklusive dig. Då gäller det att du idag tar vara på hans frälsningserbjudande. Om du törstar, om ditt hjärta är tomt, om du gråter invärtes, om du saknar detta liv som han erbjuder, då säger han just nu: kom, kom och ta emot livets vatten. För inte, du får det gratis. Det är bara av nåd, förstår du. Och nu är du välkommen. Första advent 1978. Här är botbänken. Där är bönerummet. Försitt inte tillfället. Slut upp kring den som besjunger honom som konungarnas konung, Herre, frälsaren. Idag är han det. Imorgon domaren, lejonet av Judas stam. Amen. Fader, det stora syftet med detta ditt ord och detta budskap som idag har givit oss, det är att om i denna sal finns någon som saknar livet, skulle känna sig törstig efter detsamma och fly fram till botbänken här, Herre. Inviga densamma denna första advent. Ge dig äran, ge dig lovet, lägga ner manteln framför dig och säga: jag behöver dig, Jesus. Nu får du ta hand om mitt liv. Nu överger jag mina teorier om vem du är och mina religiösa konstruktioner. Nu får du ta hand om mitt liv. Herre, jag ber dig att någon skulle gripas av detta budskap, att det inte skulle ha varit förgäves att stå här och påminna om att idag är du frälsaren. Frälsaren för vem som vill. Men imorgon, vid vårt livs slut, måste du träda fram som domaren. Gud, giv nåd åt någon idag. Jag ber i Jesu namn. Amen.